Vet du vad som händer när man googlar ditt namn? Vad som är högst upp, första resultatet?
Nej, säg till mig.
Det står låt.
Okej.
Okay. Mustafa Zatara, låt. Jag bara, va? Fan, det som händer? Jag försöker hitta en person.
Ja, Google. Man ska inte lita på Google.
Det finns en låt med ditt namn.
Okej.
Okay. Men det, känner du till det?
Ja, jag känner till det.
Jag antar att det, sen när jag började gräva lite djupare i det så såg jag att det var, jag tror att det är din dikt
precis.
Som är låttexten.
Precis.
Av Keia.
Keia. Keia, precis. Mm. Jag gästade hans album,
okay.
Nyanser av blå. Så att han är musiker och han är artist och sådär. Så att, att jag gästade hans album med min poesi kanske fick Google att tro att jag är musiker själv eller liknande.
Det står Mustafa Zatara, låt. För låten heter ju så. Så det, Google har inte fel.
Nej, okay.
Men det är roligt när man googlar en person och det står låt.
Ja, ja.
Men är det du som uppträder? Alltså? Är det din röst i låten också?
Ja, absolut.
Det är det alltså? Okej. Jag trodde det var din poesi men att det var någon annan som framförde det.
Ja, nej, vi var faktiskt hemma hos Ken Ring.
Okej.
Okay. I hans feta villa.
Okay.
Och någonstans längre ner i huset så har han en studio hemma byggt och sådär. Så att det var där det spelades in och
nice.
Vi gjorde det på första tagningen.
Okej, okay, tungt. Ja. Den är riktigt bra. Den är riktigt bra.
Sen har de lagt lite piano så där i bakgrunden. Tanken med den texten är att framföra det liksom med en ton av missnöje. Och inte att det ska bli lite förskönat av piano i bakgrunden. Men det blev bra. Det blev bra. Det blev bra respons på det hela också. Så att, sen också tacksam att Keia ville ha med mig i sitt album. Så att, shout out.
Den var fet. Får den att tänka verkligen.
Yes.
Jag är copywriter.
Okay.
Så jag har jobbat med ord väldigt länge.
Okay.
Men jag kan beskriva en produkt, beskriva en, liksom, ett företag.
Ja.
Väldigt reella saker, konkreta saker.
Ja.
Och jag har alltid avundats folk som kan skriva poetiskt.
Okay.
Sen jag var liten och lyssnade på en... jag kom från före detta Jugoslavien.
Ja.
Det finns en artist där nerifrån som skrev låtar om kriget.
Okay.
Och han kunde förmedla så många känslor med bara några få ord.
Ja, du ser, ja.
Ända sedan dess har jag liksom önskat att jag hade den talangen. Men jag har inte det. Jag kan skriva, men inte den typen av texter.
Inte den typen, nej.
Så när jag stöter på någon som kan det så är jag väldigt, väldigt imponerad helt enkelt.
Ja, det är samma här faktiskt. Jag har stor respekt för poeter överlag och hur de liksom hittar det där djupet och hittar de där orden och lägger det i kontext. Så att ja, det är häftigt, det är häftigt.
Mm. Har du skrivit poesi länge?
Nej, alltså jag började skriva av mig lite som samhällsengagerade texter på sociala medier och sen blev jag liksom inbjuden till någon poesitävling och jag tycker inte poesi ska förknippas med tävling heller för den delen. Någon som skriver poesi om sin katt och den andra skriver om sin pappa liksom. Jag tycker inte att man ska liksom tävla om vem som har det bäst text. Utan...
Det är konstigt när du säger det. Poesitävling låter inte ens som att det hör ihop.
Nej, exakt. Så att, jag var emot det. Det var någon tävling man skulle förhålla sig för. 3 minuter på scen. Jag körde över de 3 minuterna. Jag stod där 5 minuter och ville få ut mitt budskap. Jag brydde mig inte om att komma vidare heller. Utan det var den gången jag liksom uppträdde eller framförde något poetiskt, så jag anser inte mig vara poet utan mer liksom samhällsengagerad och skriver om mig utifrån det.
All right. Har du alltid varit intresserad av samhällsfrågor då?
Ja, faktiskt. Mm. Så långt tillbaka jag kan minnas så har jag varit samhällsengagerad, brytt mig liksom om området jag kommer ifrån och förorten i stort, inte bara området och i förorten som jag kommer ifrån utan alla förorter i Sverige. Jag ser det som ett hem, jag ser det som ett vi liksom och jag har engagerat mig till att försöka prata gott och göra nytta. Så att, ja, absolut.
Det är skitfett. Jag stötte ju på ditt arbete bara några veckor sedan.
Ja.
Och då förortsentreprenörer kontot och ditt konto på LinkedIn och jag ser budskapen du sprider och det är så upplyftande. Ja. Och det är en grej jag brukar prata om. Jag är väldigt intresserad av hur saker och ting funkar i världen. Och framförallt allt elände. Mm. Jag läser mycket om krig, jag läser mycket om liksom, diktaturer och, mm. och försöker förstå mig på det.
Mm.
Så det blir ofta den typen av konversationer med folk. Men det är så lätt att stirra sig blind på det.
Mm.
Och jag försöker alltid påminna folk om att så här, men kolla runt omkring dig. Alltså visst, det händer hemska saker och det finns krig och det finns elände. Men majoriteten av saker som sker runt omkring oss är positiva. Majoriteten av interaktioner med människor emellan är positiva.
Så är det.
Och jag älskar att du lyfter det, för det är viktigt.
Ja.
Det är så lätt att stirra sig blind på nyheterna eller på krig och elände, sociala medier. Det liksom, överallt finns det så mycket negativt.
Precis,
om man vill konsumera det.
Nej, jag håller helt med. Väldigt mycket misär och lätt att, som du säger, fastna i det. Men ur misär kommer också fina saker. Mm. Ur mörkret kommer ljus. Och jag försöker att lyfta fram det, trots att det ibland är svårt.
Mm.
Men jag försöker fokusera på det och... på andra sidan så liksom väntar bättre dagar och man ska liksom inte hålla kvar i sin offerkofta, utan jag förstår att du mår dåligt, det är för stunden, det är den här perioden, du är lite nere i livet idag kanske, men det kommer komma bättre dagar, och jag vill att den personen som läser mina texter eller lyssnar till mig ska liksom känna av den viben, inte bara att det är tråkigt och det är mörker och det är misär, det där vet vi. Vad kan vi göra utav det?
Precis, att, precis. Mörker finns. Okej, nu då?
Precis.
Ska vi liksom sitta och oja oss för att det finns mörker hela dagen, eller ska vi göra det bästa vi kan av situationen?
Exakt. Sen tror jag inte våra föräldrar som flytt krig och misär och elände tillåter att vi liksom i Sverige med möjligheternas land och alla förutsättningar som vi har att fastna i träsket och prata i de termerna, utan vi är här för att liksom göra deras resa hit förtjänt. Att det var liksom inte förgäves de kom till Sverige, utan ni tog oss till Sverige och här är resultatet av det hela. Det var värt att liksom ta sig hit, och det är den känslan jag vill också förmedla.
Verkligen, det påminner mig när jag var typ, jag var kanske 23 eller någonting och hade en så här lite nere period. Och jag vet att jag sa till min mamma, vad är det här för skitliv? Någonting sånt, du vet. Jag var säkert ännu yngre, så jag sa någonting dumt. Det är skitliv. Och hon bara, ursäkta? Ursäkta? Vad sa du till mig precis? Hon har dragit ut två små barn från krig och du vet, allt elände där nere. Kommer jag här, så här bortskämd 20-någonting-åring som ska klaga på mitt liv liksom. Man får sig en tankeställare.
Verkligen, verkligen. Hur gammal var du när du kom till Sverige?
Fem och ett halvt. Okay. 94. Ja. Är du född här eller?
Jag är född här. Ja. Mm. Farsan, han kom tidigt 69 faktiskt.
All right.
Direkt till Rinkeby. Sen dess har han bott i Rinkeby, så att det är jag tillsammans med 6 syskon.
Okay.
En stor familj, ja. Precis.
Är du, var i syskonskaran hamnar du? Äldst, yngst?
Jag är yngst av killarna.
Okay.
Och sen har jag en yngre syster.
Yeah.
Så jag är näst yngst av i familjeskaran.
All right.
Sen är det bara uppåt liksom.
Varifrån kommer familjen?
Palestina,
okej. Okay.
Ja, precis, precis. Tala om det också, det som hände där nere, jättetråkigt och liksom se och alltså, det under förtryck och det här måste få ett slut liksom.
Mm.
Och jag hoppas att flera länder ansluter sig och höjer sina röster, för att vare sig det är Palestina eller Jugoslavien liksom, krig och misär, det hör inte hemma idag och det är liksom dåtid. Vi ska liksom ha kommit längre än så och se värdet i att samarbeta med varandra och liksom utveckla världen tillsammans och inte hålla på och se det här som en business och krig och misär. Det gynnar vissa, men det missgynnar majoriteten, vill jag också säga.
Det är så sorgligt att se precis det du säger, alltså de som tjänar på krig.
Mm.
Man kan se, det är transparent, man ser vad intressena är liksom.
Mm. Mm.
Och i mångt och mycket är det pengar.
Så är det.
Det är liksom vapenindustrin, det får snurr på pengarna och folk, vanliga människor får lida.
Precis.
För att så här, vapen ska testas och marknadsföras.
Exakt, liksom. Exakt.
Det är så mörkt som det kan bli.
Precis. Jag brukar säga att när de tillverkar en missil eller liknande, vet, innan den kommer ut på marknaden, man måste ju veta hur lång räckvidd den har och hur många liv den tar på vägen och så vidare. Mm. Så att de testar det gärna nere i Palestina, Gaza idag, och det har de gjort väldigt, väldigt länge. Så att nej, jag ber för mitt folk, och jag ber för alla folk i världen, liksom alla människor i världen som lever under förtryck och krig, att de bara ska få leva i fred och i frid och få ta hand om sina egna problem. Andra, det om jag tror Palestina och Israel hade liksom fått handskas med sina problem, så tror jag någonstans att de hade förstått att, vet du vad, det här är bara förlust. Och om vi skakar hand och liksom, så tror jag att vi ändå hade kommit fram till en bra lösning.
Mm.
Men det är flera länder som ska pilla, och då blir det mycket svårare att komma liksom till en bra lösning. Så, att,
så är det. Och det finns starka krafter på båda sidor som vill komma till en fredlig lösning, men det finns också väldigt starka krafter som inte vill det på båda sidor.
Så är det.
Liksom, som återigen, som tjänar på kaoset.
Precis, precis.
Om vi går tillbaka till den liksom positiva inställningen. Det här är en konflikt som för mig är så svår att se liksom det lyckliga slutet på. Du som har rötter där och uppenbart har en positiv inställning och en optimism. Hur ser du det här? Vad skulle vara liksom en lösning? Vad skulle vara ett sätt framåt för att det faktiskt ska bli fred i den regionen?
Det är att vi palestinier bör förstå att det här folket, de behöver också sin space. De behöver få utöva sin tro och sin religion. Och,
när du säger det här folket, menar du?
De menar det israeliska folket.
Ja, ja.
Alltså de nämns i vår liksom bok, om vi ska gå tillbaka till religion och sådär. Så att vi tror på deras existens. Och, så att de har ju sin historia. De ska få leva där, tycker jag. Och vi ska inte ha emot det. Idag har vi väldigt mycket emot det, och vi vill inte se dem, och de ska försvinna från Palestina, och så tror jag inte vi kommer komma fram till en lösning, utan börja inse att så här, vi kommer behöva leva sida vid sida, precis som vi har gjort flera hundra år tidigare liksom, och Palestina, det är liksom, det är inte bara muslimerna som bor där, utan vi har kristna palestiner, och vi har aldrig haft problem med dem. Vi har aldrig haft problem med judarna för den delen heller. Mm. Utan det är mer sionisten som har satt käppar i hjul för oss. Och väldigt många judar som själva är emot det här som händer idag. Och som ansluter sig till våra demonstrationer och höjer sina röster. Och in till vårt namn och sådär. Så att jag hoppas att vi kan leva sida vid sida. Grannar. Mm. Att vi börjar förstå att freden är den bästa lösningen, få till turismen på nytt, och jag vet att väldigt många skulle vilja besöka Palestina, och för den sitter på väldigt mycket historia. Jag vet att det är väldigt många som vallfärdar dit och gör sina pilgrimsfärd i Jerusalem exempelvis, och så att någonstans där, mötas på vägen.
Acceptans.
Ja.
Det du säger är väldigt sant. Det var likadant i Jugoslavien. Alltså muslimer och kristna bodde sida vid sida. Och generellt, alltså jag tror folk, vanliga människor, struntar i sånt. Alltså så länge man har det bra, lever i fred och liksom det är inte oroliga tider. Det är bara kul. Mina föräldrar firade alla högtider. De firade liksom Ramadan och jul och ortodox jul och sådär. De firade med alla sina vänner av olika liksom religioner. Men sen kommer politiker som vill röra till saker, och då är det så lätt att peka på de här skillnaderna och använda det som någon sorts motivator för att få folket arga på varandra. Jag är optimist. Jag tror, där vi är just nu, vi sitter och spelar in 10 mars. Där vi är just nu känns det väldigt mörkt och svårt.
Faktiskt.
Men någon gång måste det ta slut, liksom krigandet, och någon gång måste folken liksom leva sida vid sida. Jag tror att det kommer komma, men det kommer kräva mycket vilja från båda håll att svälja sin stolthet, ärligt talat. För båda sidor har så mycket legitima anledningar att vara arga. Så är det. Liksom, efter allt som har hänt alla de här årtiondena bakåt, det finns så legitima skäl att hata. Men det fanns det också i USA för de svarta, efter liksom allt som hände under slaveriet.
Mm.
Det är inte perfekt i USA, men de lever sida vid sida.
Precis.
I ett samhälle som funkar för det mesta. Liksom. Mm. Det kan hända i Israel och Palestina också, men det kommer krävas tid och att folk faktiskt jobbar hårt för det.
Ja, nej, jag håller med. Jag hoppas att den dagen är nära också.
Mm.
Och att alltså jag brukar inte träffa på, men jag bara tar det till liksom det som hände det judiska folket under Hitlers tid. Jag brukar inte se palestinier skylta eller vifta med Hitlerflaggan och liksom göra narr av det här, utan vi liksom så här ledsna över hur de hanterade, så det här borde inte få hända, det ska inte få hända. Och nu händer det mitt folk också, och det jag tänker på att man borde ha lärt sig liksom av historien och att inte upprepa historien. Det som jag sa tidigare, väldigt många judar som ansluter sig till fredståget.
Mm.
De vill ha fred. De vill inte att det här händer under deras namn. Och ju fler som ansluter sig, ju mer vi höjer rösterna, ju mer vi organiserar oss, demonstrerar, bojkottar, kanske de till slut börjar också känna att det här är inte hållbart.
Mm.
Utan vi måste komma fram till en lösning. Och det är som du säger, det är mörkt och det känns väldigt så här, långt ifrån en bra lösning att komma till, men man får aldrig ge upp hoppet. Om vi liksom ger upp hoppet, så är vi hopplösa, och jag vägrar att...
Vad är poängen med det liksom?
Precis.
Det finns ingen poäng med att inte tro att det går, för då kan man lika gärna avsluta det hela.
Precis, precis.
Man måste sträva efter någon sorts positiv vision.
Ja, ja.
Och för mig, alltså det som ger mig tröst är att titta bakåt.
Ja.
För krig och tyranni och allt sånt här, det har funnits i all evighet. Det är en del av mänsklighetens historia.
Mm.
Ändå lever vi i majoriteten av världen lever vi friare idag än någonsin tidigare. Vilket betyder att liksom friheten och freden har vunnit, trots att det har funnits så många tyranner och folk som vill ha krig i all evighet. Mm. Så kollar man bara historiskt så blir det bättre och bättre över det långa loppet. Liksom. Sen har vi svackor och liksom första andra världskriget var en katastrofal händelse. Men tar man ett 1000-års perspektiv så blir det bättre, friare och fredligare i den stora delen av världen. Varför skulle det upphöra nu? Jag ser inte någon anledning. Vi är inte ondare nu. Vi är inte godare heller. Vi är samma människor. Men vi är definitivt inte ondare. Så varför skulle mer ondska vinna nu än under alla de här tusentals åren?
Vi borde vara smartare i alla fall.
Mm.
Så att,
vi är mer sammankopplade, helt klart.
Ja.
Mm. Ja, jag tror inte vi kan göra någonting som andra världskriget igen. För att propagandan då, det är liksom att föreställa, liksom prata om de andra grupperna som omänskliga, som kackelackor och så vidare. Det händer idag också, såklart, så bland annat i den här konflikten vi pratar om finns det ju folk som beskriver de andra som mindre än människor. Men jag tror inte det kan ske på en global skala som andra världskriget igen, för att vi alla känner någon från alla kontinenter i princip, eller åtminstone känner till någon från andra kontinenter och följer någon på sociala medier eller whatever.
Mm.
Det känns som så oerhört svårt idag att säga att ja, men de där borta, de är inte människor, de är någonting annat. Liksom. Precis, så här, kom igen, jag ser det i min mobil. Liksom. De är sköna, de är roliga, de har komiker, de har allt. Liksom. Jag tror inte det går idag som det gick då.
Nej.
Så jag tror vi är på rätt väg, men då och då hamnar vi i en svacka och det känns som en sån nu. Det känns som att mycket i världen går liksom, oroliga tider, folk drar ihop sig, tänker lite på sin egen bubbla. Men förhoppningsvis behöver vi inte liksom gå så djupt i den svackan som vi gått tidigare för att vända igen.
Jag hoppas verkligen inte det.
Ja. Vi hamnade på ett spår här, men det är intressant. I och med din bakgrund liksom, så kan jag tänka mig att det som händer berör dig mer och du är antagligen mer insatt än vad jag är. Så jag tycker ändå det är en intressant fråga att utforska. Men om vi kommer tillbaka till Sverige.
Yes.
Du är alltså född här.
Jag är född här.
Och växte upp i Rinkeby.
Rinkeby, precis.
All right. Hur var uppväxten?
Uppväxten i Rinkeby, det var MVG alltså.
MVG, nice.
Ja, MVG plus. Ja.
Hur så? Berätta.
Nu fick jag aldrig MVG plus i skolan, men uppväxten var MVG plus på riktigt alltså.
Det är bra, någonting ska vara MVG i alla fall.
Nej, det var alla konstellationer av härliga karaktärer. Vi hade alla nationaliteter, alla religion fanns, alla färger, alla dofter. Vi må vara busiga också, men det var hanterbart och liksom det fanns, vi hade någon liga där, cykelligan kallade vi dem. De cyklade runt, sen hade vi fotbollsligan, sen hade vi dansligan och så basketligan. Och det var så mycket att göra, trots att liksom, det finns säkert mer att göra idag. Men den digitala världen hade inte kommit. Mm. Jag kunde inte ringa min bästa vän och säga kom ut, vi ska spela fotboll. Utan jag var liksom tvungen att
knacka på
och chansa på att han är hemma. Det, och
när är du född?
Jag är född 1986.
86, okej. Okay. Ja. Ja,
själv då?
88.
88,
så det är typ samma.
Jo, men det är samma skola, absolut. Så att nej, det var väldigt fint, det var härligt. Vi hade respekt till de äldre. De äldre hade respekt till oss. Vi alla tillsammans hade respekt för föräldrarna. Brukade se mamma som bär matkassor och sprang efter henne för att liksom avlasta henne. Mm. Det var så vi växte upp och det var så vi uppfostrades till att vara. Mm. Ställa sig upp på tunnelbanan när en äldre kommer liksom för att ge plats. Jag ser inte det här idag tyvärr. Och det är lite ont i hjärtat, men jag vill liksom berätta hur det var då.
Mm.
Då var det väldigt fint, det var trevligt, det var mycket respekt i luften, trygghet fanns.
Mm.
Då är det mindre av det.
Mm.
Fanns inga skjutningar. Det liksom gjordes upp man mot man och sen så var det löst.
När skulle du säga att det började skifta? Har du liksom märkt hur det här har, hur det har utvecklats?
Alltså jag ser en tydlig tråd där och det är väl när drogerna får fäste i våra områden. Det fanns droger under min uppväxt, men inte till den öppna graden. Man kunde inte se folk i centrum hålla på med försäljning eller själva bruka, utan då var de liksom i en dold utrymme där ingen såg dem och så gjorde de sitt bus. Och så det buset stannade där. De tog inte med sig det ut. Idag så ser man att det är öppet och det är mer tydligt. Och, så drogerna när det fick fäste, då började liksom de kriminella handlingarna träda i kraft. Tror jag.
Mm.
Så att om du frågar mig så är det drogerna som har gjort så att det ser ut som ser ut idag.
När skulle du säga att det började förändras på den fronten? Har du någon känsla för det?
2005. Mm. 2010. Där liksom. För att det tar ju tid. När drogerna kommer så är det inte liksom samma dag.
Såklart.
Utan det måste få fäste i kropp och själ. Och i ens liksom. Beteende. och vad man är beredd att göra och inte göra. Och, så att jag brukar säga om droger kommer in idag så kan vi se om 10 år effekten av det. Du kan inte se det dagen efter eller 2 veckor efter, utan du måste ha varit i rundning liksom, och under en längre period för att sen förstå att okej, biverkningarna på det här versus.
Det är intressant. Jag undrar hur mycket internet och smartphones har att göra med det här också.
Mycket.
De gjorde ju ett experiment med råttor och kokain för länge sedan. Och hade liksom råttor i en bur och gav dem vatten eller vatten med kokain i. Och råttorna gick och tog kokainvattnet hela tiden tills de dog liksom. Och det var länge ett bevis på att droger är beroendeframkallande och förstör och så vidare. Sen var det någon som återskapade samma experiment, men istället för att det är råttor i en bur så är det råttor i en stor liksom park, råttpark där de har andra råttor, natur, liksom ett normalt liv, och hade vatten och kokainvatten, och råttorna gick och smakade på kokainvattnet och gick aldrig tillbaka till det. Liksom, okay. gick till vanliga vattnet efter det.
Intressant.
Och det är ju så för människor också, att droger kan vara ett liksom enormt problem, men måste inte vara det. Men om ens miljö är dålig, ja, då väljer man drogerna för att det är en flykt. Och jag undrar om inte liksom, alltså internet och smartphones har gjort att vi är mer frånkopplade varandra.
Frånkopplade, absolut, mer avskärmade. Och sen att man får in mer propaganda från olika håll. Man tror på saker mycket lättare än om det inte skulle finnas den digitala världen. Och jag tror en stor påverkan, smartphones. Och jag tror att det är väldigt många som liksom har separerat på grund av smartphones. Det finns ju positiva grejer som medkommer, men finns det väldigt mycket negativt också.
Jag tänkte på det du sa, det kan låta som en så liten grej, men att behöva gå och knacka på för att hämta sin kompis. Alltså det gör någonting. Det lär en social interaktion, och när man är flera i ett område, som du sa, yngre och äldre kids, man har koll på varandra. Om någon skulle liksom börja vara, vad vet jag, deppig, ensam liksom, då finns det folk som känner som kan hjälpas åt. Jag vet nu, min brorson, alltså, han spelar Fortnite, och han spelar med sina vänner, men de sitter inte tillsammans.
Nej.
De är ju varsitt hus, och det känns som att man socialiserar, men man gör ju inte riktigt. Nej. Och jag tror att man tappar någonting där, den här träningen av det sociala som är avgörande för oss människor. Vi är ett socialt djur. Men också liksom det där med att ingen märker om du mår dåligt. Om han skulle sitta nu och deppa och må dåligt, om han sitter framför sin skärm. Och så kan han gå liksom på internet och hitta någonting annat. Hitta ett forum om någon helt galen grej som får honom att tänka att det kanske gäller mig.
Precis.
Det är den där avskärmningen. Jag älskar internet, jag älskar smartphones. Det finns så mycket positivt som det har gett i mitt liv. Men jag växte precis som du upp innan det var överallt. Och jag undrar fan om i det långa loppet hur mycket som går på pluskontot, hur mycket som går på minuskontot när det kommer till den här typen av teknologi.
Faktiskt. Det är intressant och om man kunde få en siffra på det där, en statistiksiffra liksom. Den positiva versus den negativa påverkan. Nej, men sen tror jag också att vi är ett samhälle där liksom så här, klara dig själv samhälle. Man ska klara sig själv, och så var det inte förut. Vi hade liksom inte den krabbmentaliteten när jag växte upp. Idag så ser det klart och tydligt. Om någon liksom försöker ta sig ur till success, så här, drar man ner den personen. Och om alla ska äta, eller om du ska äta ska jag också äta, och men låt mig först gå och hämta maten och sen få bjuda med mig. Nej, vi ska gå in samtidigt tillsammans. Så det är väldigt mycket krabbmentalitet. Jag brukar själv säga att jag är den största krabban, men jag har inga klor. Jag liksom klättrar på mig, jag klättrar på dig. Vi lyfter upp varandra ur den här hinken, men dra inte ner mig, för jag gillar inte sånt. Och jag gillar inte att rasera någons hus för att bygga mitt egna hus. Och, så att, ja.
Du nämnde de här olika gängen. Basket, fotboll, dans. Ja. Vad var din crew?
Det var verkligen fotboll.
Det är så?
Ja.
Okej.
Okay. Året om, varje dag. 24-7. Du hittade oss på fotbollsplan.
Då måste du veta vem Elvir Kazinic är.
100%.
All right. Amen. Han har varit här på podden.
Okej.
Han coachade min bror sen min bror var typ 13-14. Bosanchica IF, om du har hört talas om
honom. Självklart. Nej, Elvir, han är häftig. Jag har stor respekt för honom. Han är också min före detta fotbollstränare. Okay. Så att, han har haft med mig att göra. Han har mycket roliga historier att berätta om mig. Men absolut känner jag till honom och han har gjort det bra. Hans passion och engagemang kring fotbollen och liksom hur han tar sig tid. Ibland undrar jag, alltså, han har inte 24 timmar om dygnet, han har 48 timmar om han hinner med allt som han hinner med. Så att nej, Elvir är en bra.
Ja, en riktig eldsjäl.
Verkligen.
All right, så fotbollen, har du lirat länge eller?
Nej, alltså grejen är, jag fick lägga skorna på hyllan bara när jag var 20 år gammal. Så att det var en kort fotbollskarriär, men jag kom bra på vägen. Jag spelade för ett fotbollslag som höll till i området där, Interorhoi kallades vi. Vi var väldigt bra, väldigt duktiga, talangfulla. Åkte till, vann de flesta turneringarna.
Nice.
Så, vann över de storklubbarna som Hammarby, Brommapojkarna, Djurgården, och de kände knappt till oss, men väldigt snart så kände de till oss och hade stor respekt för oss. Vi åkte till Gothia Cup, kom hela vägen till final.
Är det så?
Ja.
Fett.
Torskade finalen.
All right.
Och sen var jag med på någon intervju strax efter finalen och då sa jag, det är ingen fara, vi kommer komma nästa år och vinna, vilket vi också gjorde.
Nice.
Så att,
det måste ha känts bra.
Ja, men Gothia Cup, det är världens största ungdomsturnering. Ah. Så att,
det är stort. Alltså.
Det är någonting jag stoltserar med. Jag har medaljen kvar hemma. Ah. Jag har både silver och guld. Ah. Jag föredrar att visa den guldiga såklart. men det är något att skryta med, som sagt. Sen därefter så tog det fart. Kom med i stadslaget. Så här, de väljer ut 64 bästa, tror jag, i Stockholm. Jag tillhörde den skaran i alla fall. Så att, jag var inte helt ute och cyklade, utan jag var duktig, talangfull. Det fanns väldigt många att konkurrera ut. Så att, sen blev det inte mer av det. Men spelade elitfotboll, kom över till Vasalund. Hade min två äldre brorsa som liksom var steget före, spelade för herrlaget och jag fick träna med dem, spela liksom träningsmatcher med dem och så jag var liksom en signatur från att tillhöra liksom A-laget, men sen den här jävla skidresan som jag åkte på med skolan, som jag aldrig kommer glömma och kommer aldrig förlåta mig själv för det heller. Jag vet inte vad som fick mig till den här skidresan. Jag hade noll att göra med skidor. Jag hade aldrig stått på skidor. Men det var en polare till mig som övertalade mig och sa, kom, följ med, det kommer vara bra. Det kom häftiga folk där. Och, så jag följde med på den skidresan och det slutade med att jag liksom gjorde illa knät så pass att det blev sjukhuset och operationsbordet som väntade mig och kryckor och rehabiliteringstid som jag fuskade mig igenom. Så det började växa fel och sen fick jag operera mig på nytt och sen en tredje gång. Så till slut så kärleken försvann. Det gjorde mer smärta än liksom, det var inte kul längre. Men jag fortsatte heja på brorsan som var två år äldre. Han nådde hela vägen till Allsvenskan faktiskt. Okay. Gjorde det riktigt bra. Sen fick han åka utomlands och spela i Ungern, Iran, Frankrike.
Okay, cool.
Bahrain, Qatar, Oman. Han har representerat Palestinas landslag.
Mm.
Så jag har fått leva min dröm via hans karriär, ja, så att säga.
Man vet aldrig vad något är bra för.
Nej, precis.
Det har ju blivit en intressant karriärbana för dig ändå.
Ja, men precis. Jag trodde aldrig, om du frågade mig när jag var 20 år, liksom, kommer du driva ett entreprenörsnätverk eller göra samhällsengagerad nytta? Jag hade svarat nej, för att jag såg inte mig i den rollen, men allt har sin mening och allt har sin tid, och idag sitter vi här liksom.
Så är det verkligen. Du nämnde att du var intresserad av samhällsfrågor tidigt.
Yes.
Hur började det yttra sig för dig? Vad var starten på ditt engagemang?
Det var väl med det tråkiga som hände min pappa på 90-talet. Han blev faktiskt skjuten i huvudet av en rasist. Så att han överlevde, som tur var. Vi tackar Gud varje dag för det. Men han blev också förlamad och stum. Så att jag sa ju till dig, efter den intervjun ska jag gå och besöka honom. Så att vi har omringat honom med familjen och mycket kärlek där. Men när det hände, då var jag bara 6 år gammal. Och fotbollen kom som en räddning för mig då. Att jag kunde liksom pusta ut där. Ta ut min ilska på fotbollsplan. Mm. Fast på ett bra sätt.
Mm.
Så jag hade liksom att ventilera. Och sen när det liksom försvann från mitt liv, då började jag ställa mig själv så här, vem var det som gjorde det och varför, och började djupdyka. Så jag tror att det är definitivt det som hände min pappa som har gjort mig till samhällsengagerad, och vi ska vara en och samma familj, och vi har tillräckligt mycket med motståndskrafter här i landet, så att vi har inte råd att gå på varandra, utan vi måste börja förstå att det är tillsammans vi gör det, vi går framåt tillsammans.
Mm.
Vi måste hjälpa varandra framåt, och så att det som hände med min farsa har gjort mig till en samhällsengagerad person, absolut.
Jag förstår det. Jag såg något om det. Det var ju han som kallas Lasermannen. Liksom.
Precis.
Du var ju liten när det hände, så ja, du kanske inte minns detaljerna, men liksom, hur länge var det osäkert? Skulle pappan ens ta sig igenom det här? Hur liksom...
Nej, han låg på koma väldigt länge, alltså, innan de kunde varken säga...
Det är så.
Alltså, ja. Om han skulle överleva eller om han liksom inte skulle komma tillbaka. De hade inget svar. Utan jag minns att hans huvud var lika stort som en basketboll, och han var ihopkopplad och massa slangar. Och,
var det huvudet han blev skjuten i? Alltså?
Han blev skjuten i huvudet, ja. Ja. Men han är en sån krigare, det. Ja. Fixade det där liksom. Och jag tror innerst inne att han gjorde det för vår skull.
Mm.
Med Guds hjälp, och det, han bara, jag har 7 barn, jag kan inte lämna dem ensam, du vet. Och sen mamman också, all eloge till henne som släppade oss varje dag till sjukhuset för att besöka farsan. Och så jag fick inte växa upp i sandlådan, som jag brukar säga, eller med PlayStation och FIFA, utan det var mycket sjukhusmiljö. Det gjorde oss till en stark sammansvetsad familj. Idag är vi väldigt starka och sammansvetsade. Mycket kärlek, högt i tak. Är det någon liksom som mår mindre bra, så är vi där för den. Som jag sa tidigare på intervjun här, att ur varje tragedi kommer också positiva grejer. Så att man ska försöka värna om dem. Och inte bara se det som mörkt och tragiskt, utan vi säger tack Gud, alhamdulillah, det som hände farsan, det var menat, det var skrivet. Farsan, han tackar Gud, trots att jag ibland tänker så här, gör du det från hjärtat eller säger du bara för att vi är framför dig? Lite svårt att liksom tacka efter att man har förlorat talförmågan och blivit förlamad, men det är varje dag tacksamhet till Gud, och det var hans öde liksom.
Mm. Jag är glad att han överlevde, tog sig igenom det.
Ja.
Även om det såklart sätter sina spår.
Mm.
Men ja, att han är kvar i alla fall.
Precis. Många frågar mig, var kommer ditt driv ifrån? Och jag hänvisar hela tiden, det är från farsan. Mm. Från farsan, alltså när jag ser honom, det tar sig igenom svårigheterna. Och han är ju högerkroppsförlamad.
Mm.
Så det är den vänstra delen som funkar. Han äter med vänster hand och tar på sig strumpan med vänster hand och skalar banan med vänster hand. Och sådana grejer som vi inte själva tänker på, men det är svårt med en hand.
Jag hoppas han är vänsterhänt.
Nej, han kommer att bli det. Han kommer att bli det.
Men nu är han i det med.
Så att han har fått träna till sig det och från rullstol, från koma till rullstol, från rullstol till att kunna gå med hjälp av en käpp och klara sig på egen maskin med toaletten, och han äter själv och han reser och ja, han är häftig, han är inspirerande att bara följa, han har livsglädje och vi tycker synd om honom, men han tycker synd om oss som inte har hittat liksom meningen med livet och det är ofta som de som har sett döden så nära inpå att de börjar förstå, och det är en sån tacksamhet efter det och man ser det tydligt på honom.
Man tar inte livet för givet när man går igenom något sånt där.
Precis, så är det verkligen.
Ja, det gäller att få perspektiv, alltså det där är viktigt.
Ja.
Som du säger, från någonting mörkt kommer någonting gott.
Ja, men så är det, absolut.
Helt klart.
Absolut.
Okej, så det var det som var liksom katalysatorn för dig att börja tänka på de här sakerna.
Ja.
Och vad ledde det till? Vad ville du göra?
Jag ville sprida positivitet. Jag såg media rikta in sig på mörka, blodiga rubriker. Mm. Och jag ville vara den som tvättade bort det. Jag ville visa att, vet du vad, min granne här, han är liksom basketproffs. Han har nått NBA.
Mm.
Och min granne där till vänster är boxningsmästare. Han har representerat Sverige i OS.
Mm.
Martin Mutumba som kommer från Rinkeby som nådde liksom framgång inom fotbollen, och min bror Imad som också nådde, alltså det finns så många positiva krafter att lyfta, men de vill inte prata med dem, de vill inte lyfta dem på det sättet. Istället så var det prioriterat att skriva om det tråkiga och bara fokusera på det.
Mm.
Så då kände jag en stark känsla till att, vet du vad, jag är ingen journalist, men jag ska komma och visa att det finns bra med saker i området att lyfta fram, och det är det jag har försökt fokusera på.
Mm, fett.
Ja.
Hur gjorde du det?
Jag gjorde det genom att starta en Instagram-konto som heter Förortscitat.
Okej.
Okay. Okej, okay, och då vill jag liksom lyfta fram positiva citat från området. Det kunde ha varit en mamma, en syster, en bror som har sagt någonting bra, bara liksom på språng eller busshållsplatsen, han har sagt eller hon har sagt någonting vettigt, och du vet, jag fångade det och la ut det på Instagram-kontot, och det blev 10 000 följare på rekordtid och
nice.
Ja, så på det sättet började lite sakta på sociala medier. Sen förlorade jag access till förortscitat-kontot.
Okay.
Ja, jättetråkigt, men sen den som ger sig. Så att, då började jag fokusera på så här, okej, okay, vad behöver området? De är yngre, de ser upp till fel personer idag. Vissa av dem kommer fram till mig och ser liksom, vad går att göra? Så jag började känna också en skyldighet till att göra någonting. Jag visste inte vad jag skulle göra. Om jag frågar dig, liksom, har du en lösning på gatuvåldet? Det är svårt.
Mm.
Du kanske har en tanke, en idé, men du har inte själva lösningen. För att då hade vi inte haft det problemen som råder idag. Så då började jag liksom tänka så här, okej, okay, de har fel personer som förebild. Jag hade Zlatan exempelvis som förebild när jag var yngre. Vi hade positiva förebilder, och jag tror att det är A och O att ha positiva förebilder som man vill efterlikna, som man vill liksom bli som. Och då började jag också tänka på att okej, om jag kanske riktar in mig på, för de vill göra pengar. Okej, vem är det som gör pengar? Det är våra företagare, entreprenörer. Okej. Så började jag googla Sverige entreprenörer, förortsentreprenörer. Det var bara vita ansikten som kom fram. Ingen jag kunde relatera till. Ingen jag kunde känna igenkänningsfaktor med.
Mm.
Ingen som jag kände så här, om hon eller han kan, så kan jag. Det var liksom miljonärer som kom upp på Google.
Mm.
Det var för långt steg för att känna av att att man själv kan göra det. Samtidigt som jag visste att det finns företagare här, entreprenörer som har gjort en bra resa, karriärsresa.
Mm.
Om vi liksom ger dem strålkastarljus, om vi ger dem mikrofonen, så de också får prata om hur det har varit, hur de har skjutsat sina idéer, hur de har gjort 900 kronor till 100 miljoner omsättning.
Mm.
Det kanske kan väcka intresse hos våra ungdomar. För det är i slutändan pengar de vill göra.
Mm.
Nu vill de göra snabba pengar, men här är det mer långsammare, men det är stadigare, det är på den vita sidan, det är skattat, snuten stoppar dig, vems bil är det? Det är min bil, vems klocka är det? Det är min klocka.
Och du gör nytta för samhället istället för skada.
Precis, samhällsnytta på det, det kan inte bli bättre. Så då börjar jag marinera på, okej, vad går att göra? Förortsentreprenörer, ja. Ortens inspiratörer. Ah, det slutade med förortsentreprenörer.
Mm.
Så att vi fokuserar på företagare som har tagit sin idé, sjösatt den. Och vi frågar liksom tips och råd till våra följare. Det är inte alltid en rak väg som de har tagit, utan det är en krokig. De har fått slita, de har fått kämpa, de har liksom ramlat på vägen, de har fått gå igenom mycket innan de liksom nått framgång och success. Så att det är vad förortsentreprenörer gör idag. Vi är strålkastarljus till våra lokala företagare, entreprenörer, för att förhoppningsvis inspirera våra yngre till kreativitet och success. Och alla som vi publicerar, det är liksom 100% igenkänningsfaktor på. De ser ut som oss, de pratar som oss, de går som oss, de äter som oss. Så att, ja. Så att du har fått bra med respons. Ja.
Kul. En fråga. Du nämnde att när du började googla på entreprenörer,
ja,
att det inte fanns folk från förorten och så som såg ut som en själv.
Ja.
Fanns det, men de highlightades inte i medier, eller fanns det inte ens entreprenörer från förorten då?
Absolut. Det första alternativet som du var inne på, de fanns självklart. Mm. De fick inte utrymme för det. Sen också vill jag säga, jag brukar se det gång på gång, och det är för att det är det fetaste exemplet. Spotify-grundaren, han kommer ju från Rågsved, förort, men aldrig någonsin kan du läsa om att Daniel Ek kopplas med ordet
förortsentreprenör.
Ja. och det stämmer, för att det är rättvisan. Det är den rätta liksom versionen av sanningen.
Mm.
Han är från förorten, han är från miljonprogram, och det ska liksom skrivas om det. Hur mycket tror du inte kidsen hade liksom, shit, wow, om han har lyckats med en sån global genialisk idé.
Mm.
Kanske också som kommer från Rågsved eller från Rinkeby liksom kan lyckas. Ja, jag vet inte om det kanske sänker hans varumärke, hans värde på något sätt.
Kanske, men det, vem vet.
Ja.
Tror du det bara har att göra med att han liksom är etnisk svensk, eller?
Ja.
Det är så.
Tror jag. Samtidigt som han själv kanske inte vill associeras med förorten.
Nej, det är väl kanske många som inte vill det, oavsett etnicitet.
Mm.
Att man tänker att förorten är någonting negativt, någonting fult, någonting man inte vill associeras med.
Ja. Jag har sett på många sådana, tyvärr. Alltså jag tål inte dem. De kommer från förorten, de har vuxit upp och de har ätit från samma tallrik, och de har fått liksom det bästa av förorten. Men sen utåt, de vill inte associeras, men då tar de bort en viktig del av deras historia, av deras berättelse, av deras bakgrund. Så att jag tycker man inte ska skämmas, man ska stoltsera. Man ska liksom, förorten är en skola i sig, det är en utbildning i sig.
Mm.
Sen säger jag inte att du ska tatuera det i din panna, Men om du får frågan liksom, är du från förorten, då liksom du ska med stolthet svara ja, jag är från förorten och jag har vuxit upp där och det tycker jag definitivt man ska göra. Jag har mindre svårt för de som liksom vill lägga locket på där och inte prata om det och nej, men nu går det så bra för mig i mitt företagande och i mina verksamheter. Så jag behöver liksom inte ens nämna att jag är från förorten. Jo, du behöver det. Du behöver ge tillbaka i form av inspiration till våra ungdomar där som ser ut som till mördare idag. Du om någon borde öppna din käft och liksom säga att jag har lyckats ta mig därifrån. Du kan också lyckas. Jag tycker att det är en skyldighet.
Det är en bra poäng du har. Du gör det. För det kanske kan vara lätt att tänka att ja, men säg att man håller på att lyckas med sitt företag och man vet att många i den nya världen man rör sig i ser på förorten som någonting med skjutningar och droger.
Precis.
Och så vill man inte säga att jag är därifrån för att de inte ska tänka, oroa sig, inte vilja investera och så vidare.
Exakt.
Men ju förr och ju fler som visar att okej, bara för att jag kommer från Rinkeby betyder inte att jag håller på med skjutningar och droger.
Precis.
Desto snabbare kommer man komma bort från det att det är en skamfläck inom situationen.
Nej, det är det jag brukar trycka på. Jag vet att många tidigare i alla fall, jag vet inte hur det låter idag, men jag kan garantera att det låter exakt samma sak. När de var på arbetsintervju och så här, fick frågan, var kommer du ifrån? Då ser man för att gå runt den frågan att jag är från Spånga, trots att man är från Rinkeby. Och jag var alltid ärlig med att säga att jag är från Rinkeby. Det finns de som håller på med dumheter och så finns det de som vill jobba och liksom göra det bra. Jag tillhör den skaran. Och jag såg på dem att det var respektingivande att jag sa det på det sättet. Och det var en ärlighet och de förstod att okej, här har vi en hungrig ung kille som vill jobba. Och trots att han kommer från Rinkeby, kanske mindre bra förutsättningar. Men hans inställning är ingen fel på. Så att... man ska säga liksom, som sagt, du behöver inte skriva det på din panna, men om du får frågan om du är från förorten, svara med stolthet att du är därifrån och det är inte liksom skjutningar och kriminalitet är inte allt.
Nej, det är en liten grupp människor som ställer till med den typen av problem.
Så är det.
De flesta försöker bara jobba, mata sina barn och liksom leva sitt liv.
Så är det.
Det är också viktigt ur ett annat perspektiv. Jag tänker på, det finns så många i olika förorter som, ja, men lite den här krabbmentaliteten du nämnde, som tänker att ja, men man kan inte lyckas härifrån. Ja, det är en grej som jag är allergisk mot.
Ja.
När det handlar om... även i viss typ så här hiphop och sådär, när man pratar om typ de som majoritetssamhälle, de kommer alltid spotta på oss, spelar ingen roll vad vi gör, de kommer alltid trampa på oss. När man har den typen av mentalitet att så här, det finns ingen mening att försöka, för kommer du från Rinkeby så är du stämplad. Det är jag allergisk mot.
Jag
hatar när folk, för det, visst, folk kanske känner så, det är därför de uttrycker sig så. Men det är en så giftig mentalitet. För då är det så här, okej, varför ska jag inte hålla på med knark och skjutningar då? För då kan jag åtminstone liksom tjäna mina para och ha lite kul och dö när jag är, innan jag är 25 och så toppen. Den här vikten av att visa att jo, men det spelar ingen, eller det kanske är svårare för att du kommer från Rinkeby. Men det är inte omöjligt.
Nej.
Du kan lyckas med det ena och det andra. Liksom, om du jobbar hårt och försöker så kan du. Så det är ju någonting som förortsentreprenörer i allra högsta grad gör, och det respekterar jag väldigt mycket.
Tack snälla, uppskattas att höra.
Om vi kommer in på själva arbetet med det, vad exakt gör förortsentreprenörer?
Förortsentreprenörer, vi är ute och scoutar digitalt för att liksom identifiera intressanta entreprenörer att lyfta fram. Så vi har entreprenörer, scouter i Uppsala, Örebro, Malmö, Göteborg, Helsingborg, Stockholm. Förhoppningsvis kan vi utöka de städerna också. Där vi får hjälp med, som sagt, att identifiera intressanta entreprenörer och lyfta fram. Samtidigt som om det händer någonting i respektive stad, exempelvis ett event som kommer äga rum, så tipsar de in till oss att det kommer äga, att det kommer liksom vara ett event inom snar framtid. Datum och tid på rätt plats så att vi kan publicera det på våra kanaler. Mm. Det är en del av First Entrepreneurs arbete. Sen jag jobbar heltid med det idag. Så att från morgon till kväll är jag liksom ute på möten. Drar i samarbeten som vi ska samarbeta med. Vi har nu lyckats kroka arm med Prinsparets stiftelse. Mm. Ska ut till tre olika områden. Jag tror att det blir Husby, Vällingby, Skärholmen.
Okay.
För att samla skolelever. Och vi ska dra med oss våra entreprenörer som vi har lyft fram. Vi har ett samarbete med Järva gymnasiet som kommer äga. Vi har redan haft ett entreprenörsläger nu under sportlovet. Det blev succé.
Okej, okay. Vad är det för någonting?
Nej, vi samlade ungdomar födda 2007-2008. Mm. De flesta har aldrig hört talas om ordet entreprenörskap. Så att, det var väldigt nytt för dem. Vi samlade en 30-tal ungdomar. De fick gå igenom olika moment. Vi delade upp dem i olika lag. Så de fick liksom jobba med den sortens frågor. Vi bjöd in föreläsare, inspiratörer som liksom gav dem input på hur man kan tänka, hur man kan ta den här idén och förverkliga det.
Mm. Så de delas upp i lag och så ska de skapa en företagsidé eller lösa ett problem eller någonting sånt?
Precis. Okay. Under 2 dagar. Så dag 2 skulle de pitcha inför en jury.
Fett.
Ja, det var väldigt kort inpå. Men de hann med så mycket under de här 2 dagarna. Man såg eld i lågor och det var verkligen rätt inställning från varenda en. Och jag blev verkligen stolt och glad och nästan tårögd när jag satt där och de skulle pitcha inför juryn. För jag har aldrig hört 15, 16, 17-åringar prata på det här sättet. Och nej, det var häftigt alltså. Det var verkligen häftigt. Och vi hoppas kunna göra det igen snart tillsammans med Järva gymnasiet. Men det är lite vad First Entrepreneurs gör. Vi har en styrelse som vi ses på en pö. Vi jobbar med de stora frågorna. Mm. Sen har vi en arbetsgrupp som liksom är ute på fältet och jobbar på den fronten. Sen publicerar vi veckovis nya entreprenörer. Så att, det är därför jag tror att det är en så framgångsrik recept med First Entrepreneurs. Jag ser inget nätverk som håller det tempot som vi håller. Nya ansikten varje söndag. Många undrar sig, men hallå, när ni har publicerat alla, vad händer då? Ah. Nej, vi kommer inte komma dit. Det är så många entreprenörer som vi har i våra förorter. Så att varje år som jag ser studenter springa ut, ser jag nya entreprenörer. Så att jag är inte orolig, utan
det kommer finnas gott om material.
Alltid.
Fan vad intressant, du fick mig, jag fick en flashback nu. Det här med att sitta och få en uppgift i grupp och göra en företagsidé eller en lösning.
Ja.
Det är någonting jag först kom i kontakt med när jag började plugga på KTH.
Okay.
Jag växte upp i Vällingby.
Ja.
Så också liksom haft, vad ska man säga, förortsuppfostran till viss del. Och först när jag började på KTH då, och jag var, vad var jag, 19 år, så hade vi någon sorts ekonomikurs. Och det där var en del av kursen, att delas upp i grupper och presentera liksom en lösning på ett problem, ett case.
Ja.
Innan dess, alltså när du säger så här, man vet inte ens vad en entreprenör är, det ringer verkligen sant för mig. Jag hade ingen aning. Nu är jag entreprenör, antar jag. Jag råkade bli det för att jag började skriva och för att kunna göra det. Jag pluggade ingenjör och sen jobbade jag med lite projektledning och lite sånt som är ingenjörsrelaterat. Sen ville jag börja skriva och jag insåg att ingen kommer anställa mig för att skriva. Så jag bara, men jag slänger upp en hemsida och säger till folk att jag skriver och så får vi se hur det går. Och det är entreprenörskap, antar jag.
Absolut, absolut.
Så sen startade jag eget och liksom sen har det blivit fler verksamheter på det. Och jag fortfarande, trots att jag liksom fick den övningen på KTH, så är det så främmande för mig. Min familj är inte en entreprenörsfamilj direkt. Och inget i min skolgång visade mig att det finns, vad jag minns i alla fall, ingenting som jag la på minnet. Det var bara så här, ja men utbilda dig så att du blir en bra anställd. Och det är inget fel med det. Det är ju liksom många som hela livet är anställda och är jätteglada den vägen. Men att få se tidigt, som ni gör med 14-15-åringar, att den här vägen finns också.
Precis.
Ser du ett problem, tänk ut en lösning.
Ja, så är det.
Kan du liksom lösa det på ett sätt som folk är villiga att ge dig pengar för att du löser? Det är entreprenörskap. Det är inte mer komplicerat än så.
Nej.
Det ordet är så stort, entreprenör, ja. Entreprenörskap, så att det låter som någonting mystiskt nästan.
Ja, absolut.
Men det är bara så här, här är ett problem. Kan du lösa det? Går det att ta betalt för lösningen på något sätt? Då är du en entreprenör.
100%, jag håller med Yoshi. Sen ser jag väldigt många ungdomar som tyvärr på fel sätt och tillvägagångssätt gör sina pengar. Men om du frågar mig, de är väldigt entreprenöriska av sig. Och det ska liksom beställas och det ska ringas ut och det ska paketeras och det ska mötas kunder och de ska ducka polisen. Och alltså, de gör det på fel sätt. Men de har sånt entreprenörsdriv. Och jag vill verkligen fiska ut den. Och sen konvertera det till den lagliga sidan. Du gör pengar. Ja,
för den där kreativiteten. Alltså.
Kreativiteten de sitter på. Den här lågan. Den här hungern. Om vi kunde bara konvertera det till den lagliga sidan. För nu när polisen stoppar dig. Han klär av dig. Han frågar dig. Vems bil är det? Du kan inte svara din bil. För du lever på fel sida av lagen. Han plockar av dig din klocka. Han plockar av dig din jacka. Hur mycket är kvar av dig? Ingenting. Men när du gör det på rätt sätt. Du somnar bra. Du vaknar bra. Kaffet smakar kaffe. Du har inga liksom, samvete att tänka på. De frågar, vems bil är det? Det är min bil. Det är min kedja, det är min klocka. Lämna mig i fred. Dit vill jag att de ska komma. Då har man liksom knäckt koden. Och då har man heller inte polisen framför sig för att nå sina drömmar. De har ju oftast polisen framför sig för att nå sina drömmar. Har de bakom dig? Du ska bara ha drömmen framför dig, inte polisen och sen din dröm.
Yeah.
Du förstår vad jag försöker säga här. De måste alltid lyckas ta sig igenom polisen för att nå det de vill nå. Nej, vi är födda i Sverige, eller du som har kommit till Sverige, sadla om. Du som har varit kriminell, bli kriminell. Sadla om. Du kan gå mot rött, det är liksom kriminellt. Men du behöver inte vara kriminell för det. Du behöver inte sätta skräck i området du bor på. Det här uttrycket att man skiter där man äter, eller hur brukar man säga?
Ja, precis. Man ska inte skita där man äter.
Ja. Man ska inte skita överhuvudtaget.
Helst inte.
Helst inte, men du förstår. Och sen på tal om att du var 19 bast, jag tycker det är jättesent att första gången i sitt liv höra det där. Jag var också liksom 25 kanske när jag fick höra ordet entreprenörskap, entreprenör, och i min vildaste fantasi så var det liksom en portföljsnubbe från innerstan och det kostym. Då är man entreprenör.
Och någon som exploaterar andra.
Ja.
Det är också någonting från kommunist Jugoslavien. Liksom. Okay. Det jag fick lära mig. Ja. Det är så här, entreprenörer och kapitalister, det är folk som exploaterar andra.
Ja,
det är så här, det är klart att det finns sådana. Men alla entreprenörer är inte liksom folk som exploaterar andra. Man såg det nästan som, eller för mig i alla fall, det var nästan någonting negativt.
Ja. Nej, men det är först entreprenörer, vi bevisar motsatsen här. Vi har publicerat en som liksom har fila shorts och fila tofflor och becknar flingor. Och det är för oss entreprenör. Och det, vi publicerar den personen och han har fått väldigt mycket kärlekskommentarer och väldigt mycket lyckönskningar. Vi publicerar andra som säljer dadlar och parfym och kläder och sådana branscher som jag själv inte visste ens fanns. Så att, Nej, jag rekommenderar alla lyssnare att gå in på Företagsentreprenörer och scrolla igenom. Det finns jättemycket inspiration att hämta. Ja, det finns verkligen jättemånga bra idéer liksom att ta till sig. Och, ja.
Har du, du nämnde den här, det du vill att folk som kanske applicerar sin kreativitet, sin entreprenörsnadda på negativa saker idag, att de ska börja göra det på positivt. Har du, i och med det här arbetet, har du stött på sådana resor, alltså folk som gått från att bäckna olagliga grejer till någonting lagligt och att man ser att de applicerar den här kunskapen liksom?
Inte på rak arm som jag liksom kan nämna. Däremot så vet jag att jag har inspirerat en väldigt många som håller på med dumheter till att börja tänka i de banorna att vänta nu, har de gjort 900 kronor och börjat omsätta 100 miljoner? Hur? Bara att de frågar sig hur är en vinst i sig?
Oh ja.
Är en seger i sig? Liksom att okej, de börjar intressera sig. Hur har de gått tillväga? Absolut, kom, ska vi låta er träffa dem? De ska, vi ska bjuda in dem till ett samtal nu på torsdag klockan 18 i Rinkeby Folkets hus. Kom, lyssna till dem. Du får fråga dina frågor direkt till dem. Lite sådär det, att vi får upp ögonen, vi får upp intresse till hur vissa har nått sina framgång.
Det är just det där att få veta att alternativet finns.
Ja.
Som vi snackade om, jag hade ingen aning om att alternativet fanns tillgängligt för mig, entreprenörskap. Jag tänkte inte ens in de banorna, fanns inte. Bara att få veta att jo, men den här banan finns också. Den kanske inte är för dig, den kanske inte är för alla, men den här banan finns i alla fall.
Precis, precis.
Det, bara där har man gjort ett enormt jobb att, om man ger ungdomar den kunskapen.
Liksom. Absolut, absolut. Och sen tycker jag att de inte bara förtjänar, utan de har rätt till den sortens information om att det finns det finns olika utbildningar inom entreprenörskap. Sen som du säger, Yoshi, att entreprenörskap är inte till för alla. Det medkommer liksom vissa svårigheter som kanske inte alla kan ta sig an och så vidare, men att de ska veta att den möjligheten finns. Jag tycker att gymnasiet ska ha det som en inriktning. Nu vet jag att det börjar lossna, att det är fler och fler som börjar ha det som inriktning i sina gymnasieskolor, men det har precis kommit. Det var inte så i vår tid. Jag vill nästan gå tillbaka innan gymnasiet, när du går i grundskola, är det grundskola, ja. Att det ska finnas som alternativ där. Vi går tillbaka kanske redan i förskola för att bara leka av sig med entreprenöriska lekar, exempelvis någon som ska sälja eller köper in apelsin för att sälja apelsinjuice och göra en peng till sin klassresa eller vad det nu kan vara. Alltså att de bara får leka med tanken att man kan ju faktiskt göra apelsinjuice av apelsiner och det kan man tjäna pengar på. Är det sant? Ja. Om du bakar kakor hemma och så knackar på dina grannar och säljer. Okej, okay. Wow, får jag göra det? Kan man göra det? Absolut. Och här har du verktygen till det. Dit vill jag att vi kommer.
Jag brukar vara ute och springa här i området. Och det finns de här sjöarna i Sundbyberg. Runt sjöarna är det många som springer. Och jag höll på att springa förra sommaren, varm sommardag, och håller på att springa tillbaka liksom där sjöarna börjar och slutar, om man säger så. Och där har tre små tjejer ställt upp ett stånd där de säljer liksom kalldricka, du vet. Alltså jag var tvungen att stanna och köpa. Det var så smart.
Strategisk
jag plats. Jag blev så imponerad. Jag var bra tjejer. Bra.
Oh,
de var liksom läsk och vatten i så här iskar. Kommer helt förstörd. Jag bara så här, perfekt. Här, ta mina pengar. Det här förtjänar ni.
Ja, verkligen.
Ja. Det var imponerande.
Häftigt att se det, verkligen. Jag har själv varit och promenerat och joggat runt Lötsjön, eller va?
Ja, exakt.
Och förra året, nu hör inte det här till ämnet, men jag springer eller små joggar och det, jag ser en plastficka.
Okej.
Okay. Och det är en check i den plastfickan.
Okej. Okay.
Så öppnar jag upp och det är en väldigt fin så här, vikt och det finns gem, heter det gem?
Ja.
Heter det så?
Ja, ett gem som håller fast.
Ja, precis, ett gem som håller fast det hela och det såg jätteprofessionellt ut och som att den personen som har tappat har kommit direkt från banken eller växlingskontor. Och när jag öppnade stod det liksom så här att jag hade bitcoins för flera miljoner och du vet, jag hade en personlig kod.
Ja.
Så jag började tänka, vad är det här? Jag springer hem, jag bara, frugan, vi måste sätta oss och prata. Jag har hittat det här, vad gör man utav det här? Hon bara, du lämnar tillbaka det såklart. Jag bara, men det är väl inte såklart. Nej, men sen vi började liksom prata om vad man ska göra. Vi beslöt oss till att googla upp vad det handlar om. Sen visade det sig vara scam. Alltså någon bedragare liksom. Som har sett mig och placerat ut lagom till att jag ska komma tillbaka från min runda.
Yeah.
Så jag plockade upp den och så till alla tittare som hittar sådana plastfickor. Ja, gå inte på det där.
Nej, men de kom inte efter dig och krävde pengar tillbaka, de här scammersen sen eller någonting?
Nej. Utan jag gick inte vidare, jag klickade inte in deras kod heller.
Det var så de skulle få en.
Precis. Precis.
Ja, jag tänkte annars att de skulle typ hitta dig sen och bara, du har våra bitcoin, ge tillbaka eller ge mig pengar eller någonting sånt.
Ja, jag nästan hoppades på att de skulle hitta mig, för då hade jag hittat dem också.
också sant.
Ja, nej, men det finns bedragare där ute. Sen finns det underbara ungdomar som står där och gör det legit liksom. Ja. Så att vi väljer det första alternativet.
Gärna det. Ja. Ja, det finns kreativa sätt att tjäna pengar på, helt klart. Okej, så vi pratade om det här entreprenörslägret bland annat.
Yes.
Men då är det också, om jag förstår det rätt, åker ni ut i skolor och anordnar föreläsningar.
Ja.
Och tar dit entreprenörer som själva då berättar.
Ja, om inte vi själva står där och berättar liksom om vilka vi är och vad vi gör. Och...
Mm.
Så att, ja, det finns ju... olika alternativ vi gör det på, men vi åker ut i skolor, vi anordnade ett kvinnoevent förra året för 30 kvinnliga företagare, lokala företagare som fick ställa ut med bord liksom sina produkter, tjänster, de fick mingla med varandra, nätverka, connecta, utbyta tankar och erfarenheter, kunskap. Det blev också succé. Det var bara kvinnor. Jag hade lovat kvinnorna, det här är en kväll för er. Vi ställde ut två manliga entrévärdar. Röda mattan till kvinnorna, fotobås, DJ, mat. Det var succé. Så
nice.
Det var till den graden att 10 företagare inte fick plats. Att det var för smockat.
Stort intresse.
Ja.
Okej. Vad kan kidsen som kommer på de här föreläsningarna, vad kan det vara för frågor de har till entreprenörerna? Vad är liksom det vanligaste som dyker upp?
Hur mycket tjänar du? Det är den första frågan. Ja.
Ja, rimligt.
Ja, rimligt när man omsätter 900 miljoner.
Ja.
Nej, men de vill liksom så här, de vill inte höra själva processen, utan de vill bara komma... snabbt till
hur får jag para i fickan?
Det finns liksom inte såna koncept, det finns inga såna recept, utan du måste ta det genom slit och du måste misslyckas för att sen lyckas. Du måste kanske konka 1, 2, 3 gånger tills du slut liksom står på egna ben. Du har också lärt dig vad du har gjort för fel och kommer stötta på motgångar, kommer stötta på motstånd, konkurrens, avundsjuka, återigen, krabbmentalitet.
Så är det.
Så att du ska hantera det, du ska ha psyket med dig. Det kommer regna hårt också vissa dagar och då ska du ha paraplyn framme liksom och försök ha Gore-Tex-kläder så att det liksom inte regnar igenom och Ja, vara förberedd helt enkelt på att det är utmaning. Det är utmaning som väntar dig. Vi lever i möjligheternas land, men samtidigt så finns det liksom vissa fall byråkratiska hinder också. Kanske inte har språket med dig. Kanske behöver en tolk. Du har ingen tolk. Nu plötsligt så är det lag på att det ska kosta med tolk exempelvis. Så lite svårigheter som man kan känna. Många känner att de är ensamma i de svårigheterna, utmaningarna. Mm. Jag brukar säga att det är väldigt många där ute. Det är därför vi gör de här eventerna också. För att de ska få träffa på varandra.
Exakt.
Och så bara...
Har någon att fråga när svårigheterna dyker upp?
Ja, självklart.
Ja, jag minns när jag började med mitt egna. Så jag hade ju ingen aning. Jag hade inte... under min uppväxt hade jag ingen i min närhet som höll på med något sånt.
Mm.
Men sen var det en vän som startade ett företag och en annan vän som startade företag. Och då var det så här, aha, det här kan man göra. Så när jag började hålla på mitt egna, då hade jag liksom ett par, tre vänner som jag kunde ställa frågor till. Hur gör man? Vad gör man? Jag har ingen aning.
Nej.
Det där är så viktigt.
Ja. Sen det är skillnad på att googla och att fråga sin vän, sin granne.
Ja, gud.
Det är stor skillnad. Så att, nej, jag håller med.
Ja. Hur många är ni som jobbar på företagsentreprenörer?
Vi är ett gäng på 8 pers är vi.
Det har växt en del alltså.
Vi har vuxit, ja.
Det började ju med bara dig, eller?
Det började med bara mig och sen strax därpå så anslöt sig Elise och Thomas som har betytt väldigt mycket. Sen har vi tillsatt en styrelse, sen har vi två praktikanter idag också som lastar av en så att säga och följer med och så det är vi väldigt tacksamma för.
Fett.
Ja, men vi har vuxit och inte bara i liksom personalstyrka utan i antal följarskara som vi har ute på våra sociala kanaler.
Mm.
Vi har nått, jag tror 6500 på Instagram, vi är strax 11 000 följare på LinkedIn. Vårt rekordinlägg nådde 100 000 visningar.
Stabilt.
Så att det är alltså 100 000 som har sett det vi har publicerat om någon entreprenör som ingen hade kännedom om inte liksom vi hade publicerat. Så på det sättet så är det stort och det är faktiskt mäktigt att de får sån spridning, de får sån uppmärksamhet. Många företagare som får in flera beställningar plötsligt efter att vi har publicerat dem.
Yeah.
Får in samarbeten och deras verksamheter tar fart. Inte bara på grund av att vi har publicerat, men mycket tack vare. Mm. Jag vet att många har liksom tackat oss och sagt efter att ni publicerade oss så har det liksom trillat in massa förfrågningar.
Mm.
De vill ha med oss på olika tillställningar etc.
Ja, det är ju en av de svårare delarna av att vara egenföretagare eller entreprenör, att få ut det man håller på med.
Ja,
man kan ha världens bästa idé, men om ingen känner till det, då blir det svårt ändå. Liksom.
Precis.
Så det där är väldigt viktigt. Fan, är jag för gammal för att vara med i företagsentreprenörer?
Nej, absolut inte.
Det här låter skitbra. Ja. 100 000. Ja,
absolut, absolut.
Det här driver bara. Men du nämnde LinkedIn, Instagram.
Ja.
Det är de två stora plattformarna ni är på.
Ja, vi har också bokat upp namnet på TikTok. Men jag är lite för gammal för TikTok.
Ja.
Så jag håller på att hitta liksom någon som kan ratta alla de här sociala medier. För att jag vill liksom steppa tillbaka och fokusera på att gå ut på mina möten och fokusera på mötena och kroka arm med våra samarbetspartners och lite sånt. Jag är också pappaledig idag.
Mm.
Så jag behöver liksom fokusera på familjen mer än allt annat. Det här har tagit väldigt mycket tid från mig. Mm. Frugan brukar picka mig och säga det är din första fru och jag kommer som nummer två. Jag försöker bevisa motsatsen.
Ja, men det är alltså speciellt när någonting börjar ta fart så där.
Ja.
Så är det ju alltid svårt att stanna liksom.
Ja.
Det är ju roligt och givande och om det väl börjar växa så är det liksom det känns inte som att man kan bara släppa det. Liksom.
Nej.
Mm.
Men sen har jag också insett att det är någonting med de här magiska fingrarna som jag liksom använde mig av. Det för citat, vi blev 10 000 följare.
Mm.
Och sen för entreprenörer, som sagt, 11 000 på LinkedIn, 6 500 på Instagram. Mm. Och det är många som startat sina grejer och tror att de ska flyga i höjd. Mm. Men de stannade med 150 följare och 200 följare.
Mm.
Så det är någonting jag gör som är rätt. Ja. Och jag har försökt så här, identifiera vad är det exakt som gör att när jag öppnar konton på det här sättet att det får flera tusen följare.
Ja.
Och det tror jag att det är liksom intresset med innehållet som vi publicerar.
Mm.
Bredden på olikheterna som våra entreprenörer sitter på.
Mm.
Bakgrunden som de kommer ifrån. Så att sen också pusha content. Det är inte lätt att varje dag pusha content, vilket jag gör. Vi först entreprenörer, liksom, som sagt, varje söndag publicerar vi nya ansikten. Men fram tills dess så publicerar vi på 24 timmars händelser, olika motivations- och inspirationsvideon och andra häftiga grejer.
Mm.
Så att det är en kunskapskanal. Man får ut mycket av att följa först entreprenörer.
Mm. Och det är mycket jobb att lyckas inom sociala medier.
Det är väldigt mycket jobb. Ja. Nu pratar jag inte om att köpa följare som vissa fuskare gör.
Nej,
utan du ska ha de lojala följare.
Mm.
Och de är svåra att komma åt, kan jag lova.
Mm.
Och som tur så har vi lojala följare. LinkedIn, samma sak där. Det visar sig inte minst på våra likes, på våra kommentarer. Det kan trilla in liksom 200 kommentarer på ett inlägg. Om det är ett inlägg av rang, så att säga. Vi har ett rekordinlägg på Instagram som har nått sig 600 likes, tror jag.
Mm.
Och väldigt många kommentarer.
Det är ju engagerande material.
Faktiskt.
Det är ju, vi pratade ju om det här innan med positiviteten.
Mm.
Och att lyfta det positiva. När det finns så mycket skit. När det finns så mycket liksom annat där ute. Det är engagerande och fint att se någonting positivt delas, så det blir lättare att gilla, att kommentera, att dela, för att det är, så här, det är upplyftande. Det är
absolut
kul.
Absolut.
Mm.
Men å andra sidan, så skulle jag liksom, låt säga, öppna ett konto som bara delar skit och svarta rubriker och kriminella handlingar, då hade jag haft 100 000 följare.
Kanske.
Så att, nej, men på riktigt, jag vet att det är så. Och,
kanske inte lika trevliga kommentarer dock.
Precis. Och hur många lojala är det där? Liksom? Mm. Så att jag håller mig hellre till vettig innehåll.
Mm.
Där vi kan sova gott om nätterna och känna att om det är en vi har påverkat till att göra nytta, till att starta egen business, egen verksamhet, till att kunna hjälpa till med räkningarna hemma till sina föräldrar som har det svårt, och då har vi lyckats stort.
Du delar också mycket personligt. Jag har följt dig på LinkedIn och sett liksom, du delar bland annat det med din pappa och andra personliga historier. Är det någonting du alltid varit bekväm med, att liksom dela med dig av det som händer dig, eller har det kommit med tiden? Hur känner du kring de delarna?
Det har kommit med tiden.
Mm.
Det har kommit med tiden. LinkedIn har jag inte haft så länge. Så jag är rätt ny där också.
Okay.
Jag har inte haft svårt att dela med mig av mina känslor. Jag är liksom ingen introvert.
Mm.
Med mina publiceringar så är det inte bara att jag vill dela med mig, utan jag hoppas någonstans att läsaren nås av att trots misär så finns det gott att hämta.
Precis, det tänkte jag säga också, att du delar inte bara med dig av det här hände mig idag eller någonting sånt.
Precis.
Utan det finns ett budskap, men du knyter an det till de personliga erfarenheterna till det.
Ja.
På ett bra sätt.
Ja.
Jag har alltid haft svårt för det, för att jag även om jag har skrivit mycket och även skrivit, haft liksom någon personlig blogg och sådär, även om jag delar med mig av mina tankar och budskap, så har jag haft svårt att dela med mig av det personliga. Jag har på något sätt känt, men vem bryr sig om lilla mig. Liksom. Varför ska jag blanda in mitt eget? Men de gånger jag har gjort det har jag märkt att det liksom connectar med folk på ett annat sätt. Mm. Ja, jag vet inte riktigt vad jag vill ha sagt med det, men jag har märkt att när man kan dela med sig av sitt personliga på ett genuint sätt och samtidigt baka in ett budskap, det liksom connectar på ett annat sätt med folk än om man bara slänger ut sig åsikter och budskap.
Liksom. Ja, det tror jag, absolut. Mm. Du når ut på ett annat sätt och den här sårbarheten, ärligheten,
precis,
nakenheten. Jag tror att läsaren tilltalas, känner sig igen och att det uppskattas. Så att,
Har du någon gång ångrat dig? Har du någon gång tänkt att nu delar jag för mycket av mig själv eller på något sätt känt att det inte har varit positivt?
Nej, då delar jag inte.
Nej.
Om jag har den känslan, då delar jag inte.
Mm.
Utan jag publicerar som jag mår, brukar jag säga. Ja. Sen om jag känner att det är för jobbigt eller så försöker jag att liksom ta ett steg bakåt. Distansera lite.
Fundera lite på det innan man lägger upp det liksom.
Ja. Ibland har jag suttit med en text i en, två veckors tid innan jag publicerar.
Okej.
Okay. För att inte jag har haft den rätta känslan. Det kanske är ett stycke som saknas. Sen får jag till det. Då är det dags.
Mm.
Få ut det.
All right. Vad är nästa steg för förortsentreprenörer?
Nästa steg för förortsentreprenörer är att vi går över till rörliga material.
Mm.
Förhoppningsvis kunna sitta så här som vi sitter med våra entreprenörer. Vi har sagt det länge, men man får inte glömma att förortsentreprenören är en ideell förening. Alla vi jobbar från varsitt håll.
Mm.
Och alla respektive har sina jobb att gå till och liksom hantera, så att det är inte lätt alla gånger att få till tid och på det sättet. Mm. Men nu jobbar jag heltid med det här och jag hoppas att det kan bära och att det liksom kan gå runt. Jag hoppas också att man ser värdet i det här och liksom vill kroka arm med oss, flera skolor som vill anlita oss till sina skolor så att vi får prata med deras ungdomar, att det finns flera vägar att ta än bara den vägen liksom, och vi vill presentera vägförslagen.
Mm.
Så att det är väl vad nästa steg är. Rörlig material, koppla samman TikTok och Instagram och alla sociala medier.
Mm.
Förhoppningsvis använda oss av en mediebyrå som kan det här med filma och klippa och redigera och publicera, så att jag liksom kan ta ett steg bakåt.
Yeah.
Sen är det väl att sätta samarbetet i rullning när det kommer till Prinsparl stiftelse, och vi har Exo Foundation som liksom vill kroka arm med oss. Vi har Järva gymnasiet som vi redan har kickat igång samarbetet med.
Yeah.
Vidareutvecklar det.
Finns en del på gång.
Ja, det finns en del på gång.
Fett, fett. Nej, men det, jag har sagt det på många olika sätt nu, men jag tycker det är verkligen ett viktigt arbete det här.
Ja.
Det är oerhört viktigt och jag förstår tydligt varför det har nått sån framgång och spridning. För det finns en törst efter det.
Ja.
Och det finns så mycket potential där ute som om man bara visar dem att vägen finns så liksom...
Absolut.
Kommer det göra så mycket nytta.
Absolut.
Inte bara för dem utan för samhället i stort.
Absolut.
Ja.
Nej, jag håller med. Fortsätta också även anordna entreprenörsläger.
Mm.
Events. Ordna galor där vi kan prisa liksom årets entreprenör eller årets inspiratör. Eller
jag såg något om det. Ni hade något sånt event nu nyligen, va? Var det någon årets, det kanske inte var via er, det kanske var era entreprenörer som fick pris någon annanstans?
Mycket möjligt.
Det var något jag såg på Instagram har jag för mig.
Okay.
Jag kanske blandade ihop där.
Ja, jag vet inte. Vi har själv inte anordnat en egen gala. Okay. Däremot har vi sagt det att, väldigt länge att vi vill göra det.
Mm.
Det kostar ju. Så att,
ja, vi vill kostar.
Ja, men vi vill inte ordna en gala i en källarlokal, utan nej, vi vill liksom ge entreprenörerna den respekten de förtjänar och det strålarkastarljuset de förtjänar också.
Ja.
Och det, vi vill att det liksom ska vara i finrummet och vi vill prisa dem. Vi vill ha bästa ljuskvaliteten och bästa ljudkvaliteten och de vackraste rosorna och den vackraste pokalen. Och det, vi vill liksom lyfta fram dem på det sättet. Mm. Inte ha en gala bara för att ha en gala. Så att, men det är på G. Det är på G. Jag är helt övertygad om att det kommer vara en fin utveckling som vi går till mötes.
Mm.
Och att vi kommer bli fler antal följare som följer det här arbetet. Flera studievägledare som skrivit till oss om att de presenterar det här till sina elever.
Mm.
Ja, är det någon ungdom som inte vet vad hon eller han ska bli? Nej, varsågod. Scrolla igenom. Se hur många branscher det finns. Och så, ja, kanske i framtiden om jag får drömma stort. Bli en akademi, en form av en utbildningsskola där man kommer och utbilda sig, skolar om sig, ordna entreprenörsläger från att man liksom kommer till lägret. Sen när man är klar med lägret så är man liksom egenföretagare. Såna häftiga grejer.
Varför inte?
Ja, varför sånt inte? Som vi saknade i vår tid när vi fick växa upp. Och hade du funnits så hade vi nog hoppat på det, tror jag.
Mm.
Absolut, om det fanns ett läger under sommarlovet och åka på 5 dagar och övernattning och det med kompisar eller nya kompisar att liksom få lära känna. Och det är paddla och det är kanot och det är fotboll och det är grill och sen är det föreläsningar på det om entreprenörskap och bjuda in intressanta föreläsare på det och låta dem söka finansiering redan då.
Mm.
Få samarbetspartner att liksom komma till det där lägret också och presentera sig själva. Och jag tror en sån gemensam kraft kan komma så mycket bra utav det. Vi har liksom nästa Spotify-grundare i området. Vi bara ger den personen rätta förutsättningar.
Verkligen.
Rätta förutsättningar, tro på sig själv, drömma stort. Ja.
Fett.
Ja.
Vi har ju varit inne på plattformarna och snackat lite om det, men om folk vill följa arbetet, om de vill stötta arbetet, var skulle du skicka dem?
Jag skulle skicka dem till Rinkeby centrum.
Ja, stå på torget.
Ja, exakt. Nej, men det är väl sociala medier på Instagram, Förortsentreprenörer, på LinkedIn, Förortsentreprenörer. Och snart så har vi aktiverat YouTube och TikTok i tanken, så att vi har en hemsida som är under uppbyggnad, så att snart kommer all vår arbete också visas där. Man kommer kunna klicka hem liksom se till olika inlägg som vi har publicerat, olika entreprenörer och events och sånt som liksom vi kommer arrangera. Inom snar framtid kommer vi också skylta på vår hemsida, så att håll utkik på förortsentreprenör.se.
All right. Fett. Tack så jättemycket.
Tack själv.
Det är grymt arbete ni håller på med. Jag är riktigt inspirerad och imponerad av det.
Ja, tack snälla. Verkligen uppskattas att höra och att få komma över hit till din podd. Jag känner dig inte personligen, men det känns som att vi har känt varandra flera år tillbaka i tiden. Ja. Och mitt annat så har jag fått en ny vän för livet. Jag ser verkligen fram emot att följa ditt arbete också. Väldigt fint att du bjuder in till din podd och man får berätta liksom sin bakgrund och vad man gör, så att all eloge till dig och ditt arbete.
Tack, ett rent nöje för mig. Tack så mycket för att du ville komma.
Tack snälla för att jag fick komma.
Och tack till dig som har lyssnat. Vi hörs nästa gång. Ha det fint.